Gott att ses igen denna söndag förmiddag. Jag tror att jag har en uppmuntran till någon här inne. Det kan vara till många. Den är inte så jättespecifik, men jag tror ändå att jag ska säga det först. Och jag ska också säga en siffra av någon anledning. Jag har fått för mig det. Det är kanske bara för att jag tycker det är spännande. Jag vet inte varför. Men jag ska säga siffran 614 och jag säger den av en anledning. Det kan vara någon här som sitter och känner så här: ja, det är bra det här med att gå och utmanas och ta ett nytt steg. Men jag har ingen kraft. Jag vet inte vart jag ska få den där, vad ska vi säga då, ivern, kraften, viljan att gå verkligen. Och då säger jag 614 till dig. Därför att i domarboken 614 så står det så här: Gud säger till Gideon, gå i denna din kraft och fräls Midjan. Alltså det Gud säger till dig och säger till oss, det kanske är till flera av oss här, det är att Gud kräver inte av oss enorma prestationer. Det han vill, det är att vi går i den kraft som han har gett till oss. Den kraft vi har. Sen kommer han att göra resten. Så i domarboken 6:14 kan du läsa om Gideon. Och där säger Gud precis det här: gå i denna din kraft och fräls Midjan, eller Israel, från midjaniterna. För midjaniterna hotade ju Israels folk. Och Gideon tyckte han hade ingenting att komma med. Han var från fel släkt, allting var fel. Och kanske är det här till någon, kanske är det till oss alla, jag vet inte. Men jag fick för mig att det här skulle sägas precis nu, för jag fick det när jag satte på bänken. Så ta åt oss det. När vi pratar om att gå, att utmanas, det är precis som Ulrika visade på. Vi kan få alla möjliga känslor inför sånt. Och det är jobbigt. Och en del av oss på våra arbetsplatser, ni jobbar med, det är målvisioner och planer. Och vi ska sträcka oss ännu längre. Och samtidigt ska allting bantas på företaget. Och det ska vara mindre resurser, men mer ska vi uträtta. Hur går det till egentligen? I Guds rike är det inte så. I Guds rike är det alltid så att när vi går i den kraft vi äger, så kommer Gud att fylla på med sin kraft. Och det tror jag var viktigt att få säga nu till oss allihopa. Jag ska läsa ur Apostlagärningarna kapitel 8 om en speciell man, Filippos. Jag har predikat om det här förr, Elin, men jag kände igår när jag satt med det här att det här skulle fram idag och det har med gå att göra. Jag kommer hela tiden att komma tillbaka till gåendet. Så vi läser vers 26 i kapitel 8 till vers 40. En Herrens ängel talade till Filippos: stå upp och gå ut mitt på dagen längs vägen som går ner från Jerusalem mot Gaza. Den ligger öde. Filippos reste sig och gick. Då kom en etiopisk hovman som var eunuck och ansvarig för hela skattkammaren hos den etiopiske drottningen Kandake. Han hade kommit till Jerusalem för att tillbe och var nu på väg hem och satt i sin vagn och läste profeten Jesaja. Då sa anden till Filippos: gå fram till vagnen och håll dig nära den. Filippos skyndade fram. Och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: förstår du vad du läser? Mannen svarade: hur ska jag kunna det när ingen vägleder mig? Och han bad Filippos komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i skriften som han läste var detta: som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte eftersom hans liv rycks bort från jorden? Hovmannen sa till Filippos: jag vill fråga dig, vem talar profeten om sig själv eller någon annan? Då började Filippos tala och förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag och hovmannen sa: här finns vatten, vad hindrar att jag blir döpt? Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippos och hovmannen gick ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de kom upp ur vattnet ryckte Herrens ande bort Filippus, och hovmannen såg honom inte mer. Han fortsatte sin resa full av glädje. Filippus kom till Ashdod, och han vandrade omkring och förkunnade evangeliet i alla städerna tills han nådde Caesarea. Vi har en vision i den här församlingen som bygger på de där tre orden. Ni hörde visionen förut också. Den är lätt att lära sig. Men hur gör man det som visionen säger? Hur lever man ut det utan att få kramp? Utan att hela tiden mäta sig mot en stor bild, en målbild, och känna jag klarar ju inte av det här. Så att man blir som Gideon som sitter där och tänker jag är ingenting, jag kan ingenting. Jag tror att det finns några hemligheter i detta med att gå. Det första som händer i den här texten, det är ju att Gud kommer med ett ord till Filippos. Gud uppenbarar sig, säger någonting in i Filippos liv. Talar om för honom, stå upp Filippos och gå ut. Du ska röra dig utåt. Och det intressanta också är ju att han får reda på hur det kommer att se ut dit han kommer. Och det är väldigt uppmuntrande ord. Vägen är öde. Vad härligt, vilket tilltal. Tänk när Gud talar så klart och fint till oss. Gå nu, jag sänder dig ut. Du ska dit där allting är öde. Då säger vi, tack, det får nog vara för min del. Sån kraft har jag inte så jag kan skapa liv där allting är öde. Och då tänker jag så här. Gud har en poäng med att han säger att vi ska gå ut. Och han har en poäng med att han inte visar oss allting på en gång. Och den poängen är att vi måste lita på honom. Det är det första. Om en vision, om det som Gud kallar oss till ska bli möjligt att göra, måste jag och du, vi måste välja att stå upp från det vi är i just nu för att sätta den ena foten framför andra och gå ut. Även om det ser ut att vara öde dit vi går. För att leva av tro, säger Bibeln, det är att gå utan att se. Det är att tro utan att se. Och då kan vi tänka rent mänskligt, men då är ju tron svagare än seendet. Nej, tron ser i förväg det som vi än inte ser med våra ögon. Det är skillnaden. Vetenskapen säger vi kan inte tro på något annat än det vi kan bevisa och det vi kan se. Tron säger ju vi kan veta och vi kan gå i förtröstan på han som vet precis allt. Tron säger jag går även om jag inte ser just nu. Det ser öde ut, men jag förtröstar på att när jag kommer dit så kommer det att finnas mer att se som jag inte ser nu. Och ibland tänker jag, vi måste nöja oss när vi står där precis som Filippos med att i första steget så ser vi inte alltid mer. Och vi måste nöja oss med att gå tills Gud väljer att visa oss det han ser. Är du med? Det är tro. Tron är att gå på det jag vet att Gud ser, men som jag inte ser. Och det är det som Filippos kallas till att göra. Han står upp och han går ut mot den öde vägen. Det jag ofta får kämpa med är ju att jag inte är nöjd med att inte se mer än det jag ser. Det är ju problemet för mig. Att jag vill ha det klart. Men Gud är mer intresserad av den riktning jag har. Att kompassen är rätt inställd än att jag ser den exakta kartbilden och topografin. Förstår ni vad jag menar? Det är mycket, mycket viktigare för Gud att den riktning som finns i mitt och ditt liv, i vårt liv tillsammans som församling, att den går i rätt riktning, en god riktning. än att vi ser hela den topografiska bilden och vet exakt vart varje fallgrop, varje stort jättekast ligger i vägen, eller vart dalarna eller topparna finns. Det viktiga är att han ser, att han vet, och att vi går i förtröstan och tro på honom. Är vi med på det? Första steget är alltså att stå upp och gå ut. Det andra som händer i texten, jag älskar det. Därför att där kommer han till den här öde vägen och så säger, talar Gud igen. För så funkar det. Det är som om Gud på något vis är en GPS som bara funkar när vi rör oss. En GPS talar ju inte om i förväg, ja jag kan välja och... Eller hur? Jag tror man kan ju trycka och få hela färdbeskrivningen. Men det är ofta helt värdelöst att titta på den. För den liksom, det är ju, och så då 50 meter och så 75. Det blir hur många steg som helst. Det är ingen poäng. Poängen är att vara i rörelse. Så att GPSen får tala om för mig när det är dags att svänga. När det är dags att välja väg. Är ni med? Det är samma sak i Guds rike. Poängen är att jag är i rörelse och att helige ande kan få leda eftersom. Och det händer med Filippos här. Han kommer ut till den öde vägen och ser där. Där kommer ju en eunuck. En som är anställd hos den etiopiske drottningen och har hand om skattkammaren. Han har varit i Jerusalem och tillbett, får vi reda på i texten. Då säger anden till Filippos, gå fram och håll dig nära vagnen. Det här är fantastiskt. Därför att när Gud kallar dig och mig att gå ut är det inte bara var som helst. I nästa steg kommer Gud alltid att föra oss dit där vi måste gå fram och hålla oss nära. Varför? Jo, det är för att det är bara nära vi kan uppfatta behoven där ute. Det är bara nära som jag kan höra vad frågorna är någonstans. Vilka frågor som ställs. Vem som ställer dem. Och vad de behoven är för någonting. Det är bara nära vagnen. Jag kan göra det. Så det andra steget för att överhuvudtaget få se, ge och be, se en vision börja fungera. Det måste vara att gå fram och hålla mig nära. Därför att då blir det tydligt för mig vad den här människan som jag möter, det här sammanhanget jag hamnar i, vad behoven är precis där. Titta på Jesus. Man kan ju förundra sig över Jesus på massor med olika sätt. Och vi kan jämföra oss med honom och tycka Jesus var ju Guds son. Men min käre vän, du som är kristen och tror på Bibeln, Guds ord, tror på den helige ande, tror på Guds ledning. Jesus var 100% beroende av Guds andes ledning. Han visar dig och mig hur det går att leva i Guds rike. När Jesus rörde sig bland folket höll han sig alltid nära för att uppfatta och höra andens signaler. Vart behoven fanns. Han höll sig nära trädet där Sackeus satt. Han höll sig nära brunnen av någon anledning. Jag är nog törstig. Nej, men se, där kommer ju en kvinna som jag ska tala med om hennes innersta törst. Han höll sig nära där sjuka människor samlades kring Siloadammen. Varför det? Därför att det fanns en där som anden ville att han skulle ta tag i. Gå fram till. Komma nära. Se behovet. Och möta det behovet. Och hela den mannen. Guds ande leder oss alltid nära andra människor. Guds ande leder oss alltid rakt ut i det verkliga livet. Aldrig bara rakt upp i luften där vi ska simma omkring i någon form av salighet. Guds ande leder oss nära behoven där vi ska vara för att höra och förstå. Det tredje som sker i den här rörelsen Och det här är det vackraste, tycker jag, i texten. Jag ser det faktiskt som snudd på målet med den här berättelsen. Och kanske till och med målet med ditt och mitt sätt att gå ut. Det är när plötsligt hovmannen säger till Filippos: kom upp och sätt dig bredvid mig. Finns det något vackrare än när en annan människa ser på dig eller mig och säger: min kära vän, eller vem du nu är, jag vill, du som går nära mig här, jag vill att du kommer upp och sätter dig bredvid mig så att jag kan få förstå mer av vad livet går ut på. Så att jag kan ställa mina frågor till dig och du kan hjälpa mig att förstå vad livet handlar om. Är du med mig? Jag tror det här är jätteviktigt. Jag kommer aldrig att kunna stå där och vittna för mina medmänniskor om jag inte håller mig nära dem. Om jag inte går fram nära behoven fast det är obekvämt. För då kommer jag aldrig att höra vad frågorna är. Jag kommer aldrig att förstå vart såren finns. Jag kommer aldrig att fatta vart synden och skon klämmer. Jag kommer aldrig att kunna adressera min väns verkliga behov. Men när mandatet plötsligt ges till mig, därför att jag blir inbjuden att sitta med någon i vagnen på väg genom livet, då, mina vänner, då har mandatet getts till mig att interagera, att kunna berätta, att vara öppenhjärtlig när frågan ställs. För jag tror att det är så. Om evangelisation, som vi ibland använder ordet av, när vi ska berätta om vår tro, om evangelisation ska bli äkta och på riktigt, så måste det adressera det som mina vänner, min medmänniska har behov av. Där de står just nu. Jag måste kunna tala in i den situationen eller komma in i den situationen. Och jag kan bara göra det när jag blir inbjuden till det. Är ni med? Och då tänker jag, när Filippos fick tilltalet att gå fram och hålla sig nära, då var fortfarande initiativet hans. Eller Guds, det beror på hur vi ser på det. Men om vi liksom tar ner det på den mellanmänskliga nivån. Filippos väljer att agera. Han går fram till vagnen, han går där bredvid. Men nästa steg är alltid den andres steg. Det är alltid den andre som måste säga: välkommen upp och sätt dig bredvid mig. För jag vill veta vad du gör när du har jobbet i livet. Eller hur du gör med tro, hur du gör med dödsångesten, hur du gör när du funderar över livets stora frågor. Mandatet måste komma från den som sitter i vagnen, från den som färdas fram och som bjuder in oss att vara med. Jag tycker det är vackert. Och då tänker jag, det är det som gör att evangelisation ibland är så svårt. Vi gör det för enkelt när vi säger att det bara är att predika. Vi gör det för enkelt när vi säger, ja men om vi går ner på torget och ställer oss där och sjunger de där sångerna och så talar vi ut evangelium, då kommer det att ske. Ja, det kommer att ske. Vissa människor kommer att lyssna. Absolut. Men då beror det på att de har någon som sitter i vagnen bredvid dem. Det kostar att vara en som lever nära. Men det enda vägen att bli inbjuden att sitta bredvid. Det enda vägen att vara där tillsammans med en människa, precis som du och jag, som funderar över livets stora och svåra frågor. Jag måste se vart jag är någonstans. Petrus är ju tydlig också i sitt brev. Och han säger att när de som kräver besked om ert hopp, de ska ni svara. Men hur ska vi svara dem? Jo, säger han, ödmjukt och respektfullt. Och då är frågan, är det alltid så? Ska vi vara beredda att proklamera evangeliet på det sätt som Filippos gör, på det sätt som Paulus gör, som vi läser att Petrus gör? Är det allas uppgift? Gör vi det likadant allihopa? Ja, ni hör ju på frågan att den är ställd väldigt ledande. Nej, vi gör ju inte det riktigt på samma sätt allihop. Låt oss gå till Kolosserbrevet ett ögonblick och läsa ett bibelord där. För så här står det i Kolosserbrevet. Det är Paulus som skriver. Och han skriver om den förkunnargärning eller den kallelse han har i sitt liv. Och som hans medarbetare har. Och så ber han om förbön för sig själv och för hans medarbetare. Och så säger han några saker till. Låt oss läsa där. Vers 2 i kapitel 4 till vers 6. Så här skriver han. Var uthålliga i bönen, vaka och be med tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet så att vi kan predika Kristi hemlighet. För var skull jag är fängslad? Be att jag talar som jag bör när jag lägger fram den. Här är han tydlig. Jag och mina medarbetare, vi har en kallelse att förkunna Kristi hemlighet. Nu får ni be så att vi kan utföra den kallelse vi har. Att gå och predika och proklamera evangeliet, hemligheten om Kristus. Och så fortsätter han. Och då verkar han liksom tala mer till församlingen som sådan. Och så säger han, vad visar när ni möter de utomstående? Och ta vara på varje tillfälle. Ert tal ska alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni ska svara var och en. Säger han åt församlingen då, ni ska förkunna och proklamera precis som jag och mina medarbetare gör. Res på er, skärp er, ut och förkunna på gator och torg. Är det det han säger? Nej, han ger dem inte alls den orden. Det han säger är, be för oss som har den uppgiften. Vi som har evangelisten som förkunnar gärningens gåva, så att vi kan göra det frimodigt och brinnande. Och sen säger han, och ni som är kristna som lever troende i församlingen, ni ska leva med brinnande iver. Ni ska leva så att era liv ställer frågor till dem ni har runt om er. Så att ni kan svara när de frågar. Det verkar som man säger att den som har evangelistens gåva, den som har förkunnargärningens gåva, den som ska proklamera evangelium, den ska göra det. Den ska tala ut tydligt. Den ska förkunna. Och så säger han, men du som är en vanlig troende inom situationstecken, du ska leva ett sånt liv så att du kan svara när frågorna ställs. Är ni med mig nu? Det här är jätteviktigt. Jag tror att det finns en poäng här. För vi går alldeles för många av oss med dåligt samvete hela tiden. Jag vittnar inte tillräckligt mycket. Jag pratar inte med mina vänner tillräckligt mycket. Jag är inte en tillräckligt bra kristen. Och det kan hända att det är så ibland för oss. Att vi skulle behöva en spark i baken för att komma lite längre i vårt vittnande. Absolut. Men poängen jag försöker få fram är, det är inte alla som är evangelister på det sätt som Paulus var. Eller hans förkunnare kompisar var. Eller som Filippus som stod i Samarien och det blev väckelse och plötsligt kallade Gud honom ut på en öde väg. Det är inte alla som har den kallelsen att proklamera och förkunna. Men alla har kallelsen över sitt liv att leva så nära Kristus och så nära livet så att frågorna börjar ställas. Och då är jag redo att svara. Och jag vill ge svar på tal så att min vän, min granne, min kompis kan få fatt i vem Jesus Kristus är. Är ni med? Det här tror jag säger någonting till oss som är viktigt. Låt oss leva nära. Vara där människor är så att vi blir inbjudna i deras liv. Få sitta i deras vagn. Och så börjar frågorna ställas. Vem talar profeten om? Ja, vad gör Filippos då? Ja, han harklar sig inte bara, jag vet inte. Utan han tar chansen. Så står det i texten mycket enkelt, rätt upp och ner. Så börjar han att förklara evangeliet om Jesus. Så står det. Så förklarar han evangeliet om Jesus. Han börjar inte berätta om kyrkohistorien. Han börjar inte berätta om alla samfundsbildningar. Han börjar inte berätta om hur fantastisk gemenskap vi har just i Elim jämfört med alla andra kyrkor. Eftersom vi är så otroligt kärleksfulla och så otroligt generösa och bra. Nej, det han gör är att han börjar förklara evangeliet om Jesus. Jag tänker, det här är din och min kallelse. Du behöver inte vara evangelist. Du behöver inte känna alla de här kraven över ditt liv. Men lev ditt liv nära Jesus och nära de människor där du finns. Så att frågorna kommer. Och när de kommer, då är du redo. Då är du där. Du berättar om den tro du har. Du berättar om den Jesus du följer. Du berättar om vad Gud har gjort i ditt liv. Och det kommer, min vän. Det kommer att nå fram och det kommer att räcka långt. Väldigt långt. Vi behöver ett större andligt självförtroende, du och jag. Tänk när vi får gå upp i vagnen och sitta med vår vän och förklara för dem vem Jesus är. Det är ju målet någonstans. Och vad händer sen? Vad är nästa steg? Det nästa steget är ju när hovmannen säger: wow, titta, här är ju vatten. Vad hindrar att jag döps? Det skulle aldrig ha hänt om inte Filippos hade rest med i vagnen. Är du med mig? Han blev uppbjuden och fick sitta i vagnen med på resan. En bra bit på vägen tills de kommer till ett ställe där det finns vatten. Då kommer den mest personliga trosfrågan från denne hovman. Där han vänder sig till sin medresenär Filippo som han har inbjudit i sitt liv. Och frågar honom, finns det någonting som hindrar att jag kan bli döpt, Filippos? Nu har ju du förklarat vägen genom Jesus för mig. Kan jag få uppleva det här? Kan jag få samma sak som du har? Är det möjligt, Filippos? Och så sägs det i texterna när man läser och i kommentarer att det finns troligtvis i vissa versioner en vers till som inte är med i våran bibel. Och där det står ungefär så här, jag ska citera det för er. Då säger Filippos så här på svaret på hovmannens fråga: om du tror av hela ditt hjärta kan det ske. Och då står det att hovmannen svarade: jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Wow. Och så står det att de gick ner i vattnet. Och där har du nästa gående. De går ner i vattnet för att där ta emot syndernas förlåtelse. För att där ta emot den källa med liv som flyttar in i en människas hjärta när hon vänder om och låter sig döpas och tar emot Jesus Kristus i sitt liv. Då blir källan med livets vatten en verklighet här, inte bara utanför mig, inte bara hos min medresenär som jag har bjudit in i mitt liv, utan det kommer in här. Och därför är det inte så förvånande egentligen. När vi läser att plötsligt rycker Guds ande bort Filippos därifrån. Han behövs någon annanstans i Guds rike. För han har gjort det som behövdes just där och då. Och det visar sig att han kom 8 mil därifrån till Ashdod. Hur är det möjligt? Kan anden flytta en människa så? Ja, det verkar stå så i Bibeln. Jag har inte själv varit med om det. Jag tycker att det är nog svårt att flytta mig från mitt sovrum upp till badrummet 7 på morgonen. Guds ande leder oss dit vi behöver vara. Och vad står det om hovmannen? Jo, han fortsatte vägen fram, fylld av glädje. Varför? Därför att den tro han hade sett hos Filippos och som presenterades genom hans inbjudan från Filippos, den hade flyttat in här. Och nu var han redo att fortsätta och gå vidare. Så vad är det jag har sagt i den här predikan som du behöver komma ihåg? Jo, det första är att vi behöver gå ut. Och när vi gör det får vi en kallelse alltid när vi går ut. Att gå nära, gå fram nära behoven som vi ser i vår vardag. Och när vi får komma nära de behoven så kommer nästa kallelse. Men det kan vi bara bedja om. Och det är när våra medresenärer, de vi möter, bjuder in oss och säger: kom och gå upp i min vagn. Och då får vi gå upp och sätta oss i vagnen bredvid våra medresenärer. Följa dem på livets väg en bit. För att få svara på frågorna när de kommer. Och när frågorna kommer, då är det inte långt bort egentligen till att vi får vara med och gå ner i dopets vatten. Gå ner för att få tag i livets källa som flödar fram från honom som är det verkligt levande vattnet. Och så får vi ta in det både i vårat liv och i vår väns liv som får fatt i vem Jesus är. Och sen, min vän, så kan vi gå vidare ut för att leta efter nästa människa som vi kan stå nära och få lyssna till ytterligare behov. Är ni med mig? Vi får gå ut, vi får gå fram och vi får gå upp i vagnen och vi får gå ner i livets källa för att suga i oss av det livet och vi får gå vidare ut i livet. Halleluja, sa församlingen. Det här är att vara en kristen, tänker jag. Egentligen är det inte svårare än så. Vi lever där livet är, där livet ska levas. Där människor finns, där behoven finns. Vi lyssnar på dem. Vi är beredda att svara på frågorna. Vi lever ut Guds kärlek. Vi ber i andens kraft. Och vi ber att initiativet ska komma. Inbjudan ska komma. Och så är vi där. Och så ger vi det vi har fått. Inget annat. Vi låtsas inte vara evangelister om vi inte har den gåvan. Har vi den gåvan, använder vi den och proklamerar med full kraft. Annars svarar vi på frågorna när de kommer. Vi ger det vi har fått. Och Gud gör resten. Halleluja. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, tack för att det är sant. Ditt ord är sant och levande. Tack för att ingenting av det som står i ditt ord, Herre, skulle liksom kunna utelämnas. Utan vi behöver ditt ord, det levande ordet, så att vi kan gå på det, Herre. Så att vi kan gå ut där behoven finns. Jesus Kristus, led oss du. Hjälp oss när vi är precis som Gideon. När vi tycker att jag har absolut inget att komma med. Och ni säger att vi ska utmanas, vi ska ta nästa steg. Jag ska be för visionen i mitt eget liv och i församling. Jag orkar inte, jag kan inte. Herre, då kommer du med kraften, du kommer med livet. Du säger, gå i den kraft du har nu så ska jag fylla på. Gå och håll dig nära. Gå och lev livet. Tack Jesus att vi får vara med. Tack för att du talar. Fortsätt att tala i den här gudstjänsten. Fortsätt att tala genom fler röster, fler personer. Tack att du är här, Jesus. Amen.